En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Precis, det ser ut som någon har träffat honom med en biljardkö. liksom. Så illa var det nog inte, men så får man ju såklart inte bete sig.
Nej. José Mourinho har hamnat i blåsväder igen, föga oväntat. Den här gången har han nypt en motståndartränare i näsan, vilket kan vara droppen som får bägaren att rinna över för hans tid i Turkiet. Vad är han hatar så mycket med landet? Vad är hans nästa destination? Och har han något kvar att ge som fotbollstränare? Det ska vi prata mer om med vår fotbollsexpert Patrik Syk. Jag heter Emir Lilja och det här, det är Sportbladet Daily.
Ja, busigt eller inte, det är ju det är inte första gången vi ser honom faktiskt. Alltså det påminner ju väldigt mycket om när han tränade Real Madrid och attackerade Barcelonas då assisterande tränare Tito Villanova.
Just det.
Med att smyga upp bakifrån och peta honom i ögat i en situation efter en match där det var hetska stämning mellan lagen och det var allmänt tumult. Lite på samma sätt här. Galatasaray hade precis slagit ut Fenerbahce som då Mourinho tränar. Och firade segern. Man ska komma ihåg att alltså, rivaliteten mellan Galatasaray och Fenerbahce är en av de absolut mest invecklade, infekterade, högoktaniga fotbollsrivaliteterna vi har i hela världen. Det är liksom bakgrunden till det här. Och Mourinho har ju sen han kom till Fenerbahce haft liksom en kollisionskurs med Galatasaray. Och det här är ju någonting som han gör. Det var samma sak när han var i Real Madrid. Det har varit samma sak när han har varit i England. Han hittar sin fiende och sen så försöker han få sin klubb, sitt lag att liksom fokusera sin energi, att man ska slå ur underläge. Man är hela tiden attackerad. Domarna är emot den, förbundet är emot den. Allting är den här stora klubbens, liksom alla går deras ärenden hela tiden. Och precis så har han ju betett sig i Turkiet sen han kom till Fenerbahce.
Alltså han får bränsle av det, menar du?
Det här är ett sätt för honom att sporra sina spelare. Det är vi mot världen, de är ute efter oss. Den mentaliteten har han haft under hela sin tränarkarriär egentligen. Mm. Även fast han har tränat några av de största klubbarna i världen och spenderat mer pengar på superstjärnor än någon annan. Så han hela tiden lyckats hamra in den där liksom, vi mot dem stämningen i truppen. Som då resulterat i mängder med bråk. Han blev stämd för några veckor sedan utav Galatasaray efter ett möte där. Han beskrev
det var det deras ap-uttalandet.
Ja, precis. Uh-huh. Han beskrev att deras avbytarbänk hoppade runt som apor vid sidan av planen, vilket då Galatasaray menade var ett rasistiskt uttalande. Mourinho stämde ju då Galatasaray tillbaks för förtal.
Uh-huh.
Så att det här bråket har ju liksom funnits och Okan Buruk då, Galatasarays tränare, firade ju då cup-avancemanget mot Fenerbahce, varpå Mourinho smög sig upp bakifrån och nöp honom i näsan. Och sen ska vi säga att Okan Buruk följer ju ihop som om någon hade träffat honom.
Det är nästan det roligaste i det där, hur han filmar som en fotbollsspelare.
Ja, precis. Det ser ut som någon hade träffat honom med en biljardkö eller liksom. Så illa var det nog inte, men så får man ju såklart inte bete sig.
Nej.
Du får liksom, alltså, du kan inte hålla på så här.
Är han busig eller elak?
Jag tycker att han är oftast elak.
Ja.
Om jag ska vara riktigt ärlig. Jag är inte alls speciellt förtjust i det här beteendet som han har haft länge. Jag tyckte ögonpetningen på Tito Villanova, nu är det ganska länge sedan.
Mm.
Någonting som han sen har ångrat offentligt och bett om ursäkt för och så vidare. Att nypa någon i näsan är såklart inte lika allvarligt, men det är en kränkning.
Ja.
Det är en kränkning att ge sig på någon fysiskt, hur det än är, va? Det är en sak om saker händer på en fotbollsplan där man förväntas fysiskt utmana varandra under 90 minuter och även efter slutsignal kan det bli fysiskt, det kan bli knuffar och så vidare. Men att en tränare gör så på en annan tränare, det är ju verkligen att gå över gränsen.
Hur tror du José Mourinho verkar trivas i Turkiet då?
Alltså, av vad man ska tro om det han har sagt så är inte speciellt bra. Alltså, han har ju attackerat allt och alla. Han har pratat, menat på att turkisk fotboll är dålig, det är ingen som bryr sig.
Det är korrupt.
Att turkiska förbundet är superkorrupt, att domarna är korrupta, de är köpta av Galatasaray. Han krävde ju en internationell domare till förra mötet då. Det förra derbyt, vilket han fick igenom, så att han får ju som han vill. Ändå så var han inte nöjd med situationen, och det här med att han gnäller på domare och så vidare, men vi kan ju gå tillbaka till ett år när han var i Roma och Anthony Taylor hade dömt, alltså den engelska domaren, en match i Champions League var det väl, som han spelade, och han liksom stod och väntade på honom utanför, ut på parkeringen för att skälla ut honom. Alltså han har den här väldigt konfrontativa och känner sig hela tiden attackerad utav, om han gör det på riktigt eller om det är ett skådespel, det är svårt att säga med Mourinho, för att han är också väldigt kalkylerad i allting han gör. Det är som att just nu så drivs han ju av den här liksom rivaliteten mellan Fenerbahce och Galatasaray. I hans bok så är det ju bara positivt att Galatasaray hatar Fenerbahce, Fenerbahce hatar Galatasaray. Så är det, så fungerar Istanbul liksom.
Ja, han gillar ju också att få vara i centrum i det kaoset.
Och det är ju det som han gör. Det är ju en stor del av hans ledarstil, att han ställer sig längst fram. Han är generalen för det här. I det här kriget så är det han som bär facklan liksom. Och att han är Fenerbahces största stjärna, det är han ju såklart, för han är ju nästan alltid den största stjärnan vart han än är. I hur liksom mycket uppmärksamhet han suger åt sig och allt han har gjort och så vidare. Men man tittar på det här laget så är det ju det speglar ju ganska mycket liksom, José Mourinho, att det är ett lag fullt med spelare vi känner igen som har passerat sin peak. Jag menar, vi har Martin Skriniar där, Edin Dzeko är där, Sofian Amrabat, Fred, gamla Manchester United,
Dusan
Tadic är där. Alltså det är spelare vi känner igen från de största ligorna, från de största klubbarna, men som har passerat sin peak, nu befinner sig i Turkiet. Han är ju precis en av dem på något sätt.
Det känns ju inte heller som att han har gett landet en chans. Jag har ju läst att han till exempel bara äter en trerättersmeny på hotellet dag in, dag ut, varje dag. Han äter ingen annanstans.
Och det här är inte första gången, ska sägas. För även när han tränade Manchester United så bodde han ju hela den tiden på ett hotell. Var 800 någonting dagar hotellnota som skulle betalas där efter han hade lämnat det uppdraget. Så att det verkar vara, han verkar trivas med att bo på hotell.
Men det kanske också har att göra med uppmärksamheten som han får om han går utanför det hotellet.
Jag tror också att det är men på något sätt så lägger han upp sitt liv på ett sätt som gör att det fungerar för honom. Men det är klart att om man då samtidigt uttalar sig väldigt kritiskt om landet, om fotbollskulturen, om allting liksom, och sen inte överhuvudtaget, för jag menar, det var ju skillnad i England där han ju liksom var en etablerad tränare efter tiden i Chelsea och så vidare, så har han ju inte liksom alls anammat någonting utav det turkiska, utan han är där för att bråka med förbundet och Galatasaray och försöka vinna en titel åt Fenerbahce. Det är ju så det känns.
Och säkert casha in lite också.
Ja, det är, så är det ju med.
Du, jag har en fråga gällande det sportsliga. Hur har han presterat i Fenerbahce?
Ja, men alltså, Fenerbahce ligger ju fortfarande med häng på Galatasaray i ligan. De är tvåa bakom Galatasaray då, förstås. En match mindre spelad, 6 poäng upp just nu. Så att det är på inget sätt kört.
Nej.
Sen har det ju inte gått så bra i Europaspelet som man hade hoppats. Man åkte ut mot Glasgow Rangers, vilket är ett lag man egentligen ska ta sig vidare från. Det sved ju förstås, och det gör att den här säsongen, om man inte vinner den turkiska ligan och ändå nog, även om man kommer tvåa bakom ett Galatasaray som är favorit, så kommer det nog ändå ses som ett visst misslyckande, absolut.
Mm. jag tänker att du inte följer den turkiska ligan slaviskt, men skiljer sig hans typ av fotboll idag, alltså i Fenerbahçe när han till exempel vann trippen med Inter eller när han vann Champions League med Porto, där han var väldigt känd för att spela den här defensiva fotbollen, för det känns ju som att fotbollen har, att det liksom inte längre funkar att spela den typen av defensiv fotboll.
Alltså han spelar ju en väldigt reaktiv fotboll får man säga. Alltså det handlar om att sätta försvaret och sen ska liksom de offensiva kreativa spelarna lösa det lite grann på egen hand. Och de spelarna finns ju i Fenerbahçe ska man säga. I den turkiska ligan så har han ju tillräckligt bra spelare för att kunna spela på det sättet att Dusan Tadic och Edin Dzeko och så vidare ska kunna lösa det framåt. Men det är ju självklart så att när resten av världen har liksom rört sig mot en väldigt mycket bollinnehavsbaserad fotboll med mycket counterpressing och allt sånt där så har ju Mourinhos fotboll kanske inte liksom alltid hängt med i den utvecklingen, utan han litar fortfarande väldigt mycket på att det är liksom grunderna som ska sitta och sen är det liksom dina stjärnspelare som ska göra poängen åt dig. Så är det ju.
Ponera då att, som vi båda tror verkar som, att han försöker bråka sig bort ifrån Fenerbahçe och Turkiet. Tror han är slut som fotbollstränare?
Efter det här? Ja, alltså han är ju slut på den nivån där han befann sig under vad ska man säga, sina första 10-15 år som fotbollstränare. Liksom, han har ju ingenting med världstoppen att göra längre.
Om han tar över Bayern München, om vi leker med den tanken, tror du han skulle kunna gå och vinna Champions League då?
Jag tror att de skulle kunna, men jag tror att de skulle ha större chanser att göra det med någon annan. Om du förstår vad jag menar. Jag tror att det skulle vara ett Bayern München som skulle vara rätt lättläst. Jag tror också att det skulle vara ett Bayern München som skulle vara kantat av den här typen av skandaler, uttalanden. Det skulle vara bråk med förbund. Alltså det är allt det där som man gärna inte vill ha.
Men så här då, tror du Real Madrid, Barcelona, Manchester City, kanske inte City, men tror du den typen av klubbar tittar ens på Mourinho idag?
Nej, det är jag helt övertygad om att de inte gör.
Vad är hans nästa destination då, tror du?
Det pratades ju om Glasgow Rangers just som han mötte med Fenerbahçe i Europa League. Och jag menar, det näst största laget i Skottland. Det är rätt långt ifrån att vinna Europatitlar med Real Madrid eller Chelsea. Liksom.
Han gjorde det en gång med Porto.
Och det var ett väldigt bra Porto, ska jag säga. Ja. Det var en extremt bra upplaga utav Porto. Och där var
en annan fotbollsvärld.
En helt annan fotbollsvärld. Jag menar, vad är det, 22 år sedan? Så att det går inte riktigt att jämföra. Det var också en extremt defensiv Mourinho redan då som spelade en typ av fotboll som inte som på den tiden tog folk lite på sängen. Men de senaste 10 åren, sessionen i Roma, här nu senaste sessionen i Tottenham, som ju också dokumenterades utav den här dokumentärserien. Och så vidare, så har det väl blivit mer och mer uppenbart att Mourinho, ett, är ganska svår att ha att göra med, därför han ställer mycket krav. Man får leva med att det blir mycket liksom den här typen av uttalanden och skandaler runt honom, därför att det är hans sätt att jobba på. Det är någonting som klubbarna i den allra högsta nivån inte är intresserade av att ha. Det blir ofta mycket konflikter med andra tränare. Vi kommer ihåg konflikten han hade med Antonio Conte i Premier League till exempel, där det var liksom ordväxlingar efter varenda match och de behövde inte ens möta varandra utan det liksom det var varenda vecka, va? Och det där var ju, det är ju kul det är kul för oss journalister att skriva om, det blir enkelt för det blir tacksamt innehåll, vi behöver inte formulera några rubriker för liksom Mourinho har gjort det åt oss liksom. Det sättet att leda en fotbollsklubb på, den känns väldigt omodern.
Glasgow Rangers känns ju ganska mediokert i José Mourinhos ögon. Barcelona och Real Madrid tittar inte ens på honom, tror du inte? Nej. Var tror du han själv vill gå?
Han har ju sagt, sa redan, det är också så roligt, han sa redan i oktober, ja, när han bara hade varit i Turkiet ett par månader, att han nog ville tillbaka till England egentligen. Ja. Eller att det var liksom, jag tror han jämför, jag minns inte exakt hur uttalandet var, men att han såg sig liksom tränat lag på de brittiska öarna igen.
Ja.
Och det är klart att finns det ett lag, kanske ett mindre lag med någon slags ambitioner eller en ägare som är lite excentrisk och vill ha den här uppmärksamheten och vill röra om lite grann. Ja, men då skulle man kanske kunna höra av sig till José Mourinho. Men han, jag skulle inte säga, han har inte med den övre halvan i Premier League att göra.
Nej.
I sådana fall. Och jag menar, det pratas om Glasgow Rangers. En jätteklubb, ska vi komma ihåg. Det är en jätteklubb. Det är lite, alltså så här, med den skotska fotbollen. Den, även om den turkiska fotbollen befinner sig liksom i skymundan, så är den skotska fotbollen ännu mer så.
Mm.
Även om jag vet inte om han uppskattar skotsk mat mer än turkisk. Det vore ju det sjukaste han någonsin.
Brandon Rogers, tränare i Celtic, kanske inte sover jättegott nu för tiden, om han vet att José Mourinho snart kommer att nypa honom i näsan.
Ja, precis. De har ju mötts några gånger i karriären, de två också. Men jag vet inte. Det är klart att för den skotska fotbollen så skulle det ju såklart vara intressant att få in ett så stort namn som ju alltid, jag menar, vi sitter ju här och pratar om honom nu. Det är ju det man gör. Han är ju en av hela 2000-talets absolut största fotbollsikoner.
På tal om det, om du hade rankat världens bästa tränare genom tiderna, innan vi knyter ihop säcken här.
Ja.
Var hamnar The Great One då? Är han topp 3 på din lista?
Nej. Jag vet inte ifall jag tycker att han är det.
Du har Pep Guardiola där säkert.
Ja, alltså Sir Alex Ferguson och Pep Guardiola är de två för mig främsta genom tiderna. Sen är det väl lite hugget som, hade du frågat mig för 10 år sedan så kanske jag hade stoppat in Mourinho där. Sen kanske jag inte tycker att, alltså, framgången i Europa med Porto, hans första sejour i Chelsea, hans gärning med Inter, det är de tre som sticker ut. Sen var han ju i Real Madrid, men var egentligen inte tillräckligt framgångsrik med det laget, skulle jag vilja hävda. Det är klart att han var kanske världens största liksom tränarikon där och då, men var han egentligen tillräckligt framgångsrik med tanke på liksom statusen i klubben och att han skulle vara liksom världens bästa tränare i det här laget och sådär. De blev ju rätt så överskuggade utav Barcelona under de åren. Så att men det är klart han är där uppe. Alltså han är ju en utav de största. Men jag menar, vart stoppar man in någon sån som Cruyff i Barcelona? Ja. Liksom?
Det finns ju en del att välja på, såklart.
Ja, alltså, jag tycker det blir svårt. Det är två som sticker ut för mig, och det är Alex Ferguson och Pep Guardiola. José Mourinho är ju definitivt en av de profilstarkaste genom alla tider, så är det ju. Och såklart en av de mest framgångsrika, absolut.
Ja. Profilstark är han, vår kära José Mourinho, som alltså hamnat i blåsväder igen. Patrik Syk, tack så hemskt mycket för att du var med här i Sportbladet Daily.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.